enligt då den här paraplymetaanalysen du pratar om här då, så verkar det som att lite drickande, det gör i alla fall inte livet kortare.
Det är i alla fall så att de som dricker lite grann, de har mindre risk att dö tidigt. Vi kan inte bevisa att det beror på just deras alkoholdrickande, men ganska mycket tyder på det, tycker jag.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så jättemycket.
Och såklart du som lyssnar. Idag ska vi ta upp ett ämne som är ungefär lika laddat som sex och narkotika och som många svenskar dessutom har ett ganska komplicerat förhållande till.
Kan det vara hudvård?
Nej, det kan inte vara.
Nej, okay.
Första frågan kommer från vår lyssnare Ronny.
Varför dricker vi ens alkohol? Visst drack vi inte alkoholhaltiga drycker när vi bodde i grottor. På vikingatiden och medeltiden verkar det ju mer eller mindre ha ballat ur. Hur blev det egentligen så?
När började människan dricka alkohol?
Ja, det är ju svårt att veta om man inte var med där. Men alkohol finns ju i alla organismer. Det bildas ju i små mängder i vår egen ämnesomsättning och så. Och vi har 7 enzymer som heter alkoholdehydrogenas som bryter ner det här. Och de finns mest i levern. Och det visar ju att det är ju ingenting som är någonting nytt med alkohol, utan det har i princip alla organismer. Det är också så att väldigt många djur tycker om alkohol, till exempel fjärilar och skalbaggar och inte minst fruktflugor. Och alkohol i naturen finns i sån här lite köttiga frukter som är väldigt mogna, och de kan ha upp till 5% alkohol. Så att det här är väl sett då att de ska söka sig till de där som är näringsrika och sådär. Så att det är inget konstigt att människan dricker alkohol i sig då. Och då är frågan, hur länge har man gjort det i någon större skala? Jag skulle tro att man i princip alltid har gjort det. Om nu schimpanser och sådana, de gillar också sådana här lite jäst frukt och så. Så har vi säkert också gjort det. Men att tillverka alkohol, det är nog någonting som har att göra med när vi fick jordbruket. För då kunde man ju odla saker som man sen kunde jäsa. Alltså alkohol får man ju då genom att tillsätta jästsvampar som då bryter ner socker till alkohol. Och sen så, om man fortsätter så blir det ju då ättiksyra, vinäger, som inte är så gott då. Men det där kom man väl på då ganska direkt när man kom på jordbruket. Och då såg jag just en helt fascinerande studie där man har tittat på vårat enzym alkoholdehydrogenas som då har förbättrats, så att säga. Det har skett en mutation så att det fungerar snabbare, och de som har den här mutationen, de har mindre risk för att få alkoholskador och bli alkoholister och så vidare. Och den här mutationen, den finns då hos olika stora mängder folk, och den här studien var i Etiopien som tydligen är ett land med väldigt, väldigt många olika genetiska härkomster på folk. Det är folk som gick ut ur Afrika och kom tillbaka och massa olika grupper. Och då kunde man härleda, man kan ju titta på den så kallade genetiska klockan, man kan ju räkna ut lite grann hur lång tid sedan var den här mutationen uppkom. Och då kom man fram till att mellan 7 000 och 10 000 år sedan.
Oj, det är länge.
Ja, och det sammanföll med att man började odla ris i Asien. Så troligen, så fort man började odla ris så började man också göra alkohol av det då. Och varför dricker man det då? Ja, det finns ju 3 orsaker. Dels så tycker ju många människor att det är ganska gott. Och sen var det naturligtvis jättebra som konserveringsmedel. Man kan ju lägga in frukt i sprit och sånt där. Då håller det sig bra. Så att det var ju då mycket bättre förstås att dricka öl än att dricka vatten som var väldigt förorenat på den tiden innan man hade tillgång till rent vatten. Och samma med vin då. För att det är ju då mikroorganismer, det är jästsvampar. Och när de bildar alkoholen så dödar de en massa andra konkurrenter då. Alltså farliga bakterier och sånt då. Och sen så den tredje är naturligtvis att man blir lite lullig och lite avslappnad. Och en del blir glada, en del blir inte så glada. Men det påverkar ju hjärnan, och det är många som tycker det är trevligt. Sen, det läste man i skolan, man drack ju otroligt mycket på medeltiden, framförallt öl. För att ett annat sätt att konservera mat innan man hade kylskåpet var ju att salta den. Så man åt ju otroligt salt mat. Och om man intar massa gram salt då, så måste man ju få ut det här. Och då var det företrädesvis öl, och det var naturligtvis för att det var inte bra att dricka det vattnet som man hade tillgång till då. Så att det var nog mycket bättre att dricka öl. Sen blev de naturligtvis fulla och slogs och hade ju andra nackdelar då.
Alltså, när du pratar så här om att det är bra för att konservera mat, man slipper bli sjuk av dåligt vatten, man blir lite lullig och god. Och det låter ju som allt bara vore guld och gröna skogar med alkohol, men alla vet ju att den också leder till massa problem som våld och olyckor och sjukdom och dödsfall och allmän misär.
Mm, ja, precis. Om man dricker för mycket, och det är ju det som är problemet. Men det är ju samma med mat liksom. Det är ju underbart, det är det bästa som finns, men om man äter alldeles för mycket så blir man ju så tjock så att det blir farligt liksom.
Så landar vi här i då, lagom är bäst.
Lagom är bäst, ja, precis.
Har han druckit sprit, då försöker man dölja det så mycket som möjligt för barnen. Men undviker att dra upp några stridsämnen. Det är bara i början när man är nygift som man är så dum som man inte vet att man inte ska gräla på en drucken man.
Här hörde vi en bit av alkoholisthustruns skildring från Sveriges radioprogrammet Brännvin och bot 1947. Och det är ju ren ångest att höra hur hon måste tassa på tå för sin alkoholiserade man. För det går ju inte att komma ifrån att alkoholism är en sjukdom som inte bara drabbar alkoholisterna själva. Familjen får lida och det kostar samhället enorma summor pengar. Men hur är det med det här förresten, att det klassas som en sjukdom?
Det är ju då därför att det leder till mycket mer skador och död än om man inte var alkoholist. Alltså den mest kända skadan är ju att levern tar ju stryk till sist. Det är ju levern som tar hand om alkoholen och förbränner den och så vidare. Och då får man en inflammatorisk reaktion där. De här cellerna får för mycket alkohol att hantera. Man får en påfrestning på de här cellerna och det leder till att de skadas och man får då en immunreaktion och man får fibros, alltså man får bindväv, så att man får mindre och mindre lever som fungerar. Och så får man till sist levercirros, och det är ju dödligt då. Det är ju otroligt ovanligt idag kan man säga att det går så långt. Och de flesta i världen som har levercirros har ju inte det på grund av alkohol utan på grund av hepatit, alltså kroniska virusinfektioner i levern då. Men sen så dör ju förstås alkoholister av en massa annat, olyckor. De får dåliga tänder, då får de hjärt-kärlsjukdomar och det är allt möjligt så att säga. Och inte minst att de är ute och slåss. Och de slåss ju inte bara hemma utan även ute.
Som anhörig kan det kännas en smula trösterikt att alkoholism betraktas som en sjukdom, så att det inte bara handlar om att den som drabbats är respektlös och skiter i sig själv och sin omgivning med flit.
Ja, samtidigt kan man ju misshandla sin kvinna utan att vara full, så att det är ju delvis ett svepskäl. Alltså jag tror inte så mycket på det här att man blir så full så man inte vet vad man gör och pucklar på frun där hemma, eftersom man väldigt sällan går och pucklar på sin chef eller någon som är dubbelt så stor som man själv eller så. Och det finns ju massor av män som är våldsamma utan att kunna skylla på spriten då.
Men det finns ju också väldigt många alkoholister som inte är det minsta våldsamma.
Exakt. Så jag tycker den här kopplingen är lite tveksam. Alltså, för flera år sedan så läste jag höll på och tittade på alkohol också, och då hittade jag sån här lite studier. Alltså att det är så otroligt kulturberoende hur man blir när man dricker. Alltså det är glasklart rent, alltså det kan man ju göra experimentellt, och att man blir lite lullig, man blir ostadig på gången, man blir långsammare och allt det här som vi vet. Men sen om man ska bli snäll och glad eller om man ska bli aggressiv eller något annat, börja hallucinera eller vad vet jag, det är väldigt kulturberoende. Och vi har ju haft traditionellt i Sverige en sån här manlig brännvinskultur där man skulle dricka sig jättefull och så skulle man slåss. Liksom det var ett paket det här. Och man drack jättemycket och till helgen. Och kan man ju läsa om i Astrid Lindgren, såna här drängarna som var ute och slog som marknaden och så. Men det är ju vi, Ryssland, Polen, Finland som har traditionellt haft den här starksprits-slagsmålskulturen. Sen nere i Grekland, Italien, Spanien, där man har druckit vin i massa tusen år, där har man ju inte alls den kopplingen liksom. De är inte ute och slåss. De kan naturligtvis dra i sig några flaskor vin. Men de går inte ut och slåss på gatan för det.
Jag orkar de inte.
Nej, de sitter där och lullar. Så att jag tycker nog inte vi ska skylla alkoholen rent, alltså rent kemiskt för vad män gör, framförallt då när de är fulla. Det är också jättestor skillnad mellan könen då. Man tittade faktiskt på det, att alltså av de som drunknar, det är ju mycket, mycket fler män som drunknar än kvinnor. Och då är det ganska vanligt att de har varit fulla och ramlat i från en båt. Men det finns 0% av de som faller i och drunknar från en båt är kvinnor.
Men de kanske är ute i båt mindre också?
Det kan man vara, men de kanske liksom förstår att man inte ska åka ut i båten om man är jättefull. Och så. Så att då likadant, om vi tar bil då, det är ungefär lika många kvinnor som kör bil som män. Men jag tror det är 90% av alla som kör bil alkoholpåverkade är män. Och om vi tar de som är ute och slåss på stan och krogkön för att de är fulla, det är ju också nästan bara män.
När du pratar så här låter det som att problemet är inte alkohol, det är att vi har män.
Nej, absolut inte. Klart vi ska ha män. Det är jättebra. Alltså, det är ju också medicinskt ett problem med alkohol. Om man dricker för mycket, om man är alkoholist, alltså, då dör man ju fortare. Så att säga. Även om vi har en sån här alkoholist som är en typisk sån här, säg en engelsk alkoholist som sitter och dricker en halv flaska whisky om dagen och lite drinkar och sånt där. De får ju naturligtvis medicinska skador, även om många kan leva väldigt länge. Så att det är ju inte bra att dricka stora mängder alkohol varje dag för kroppen. Men sen har vi den här skadepanoramat man får för att man gör dumma saker. Och det är ju väldigt kulturberoende och könsberoende. Så att om man kunde låta bli att göra det, så tycker jag då kunde man ju liksom begränsa skadorna. Och vi dricker ju ungefär lika mycket, lite mindre dricker vi nu alkohol. Men det är ju förvånansvärt konstant om vi jämför med 60-tal, 70-tal, 80-tal, 90-tal och så vidare. Och sen när vi gick med i EU, då tänkte man, herregud, nu kommer vi ju supa ihjäl oss då. För när jag var ung fick man ju ta in, var det 2 flaskor vin eller sånt där? Alltså det var ju hur lite som helst man fick ta in utomlands ifrån. Men sen fick man ju ta in 60 liter vin helt plötsligt. Och då ser man en liten topp i alkoholkonsumtionen. Men den bara försvann sen efter något år. Så att på något sätt så dricker vi ungefär lika mycket. Och nu börjar det gå ner, för att unga människor dricker mycket mindre idag än förr. Men det som har hänt är ju då att totalkonsumtionen är ungefär lika hög eller något lägre. Men den har ju spritts ut. Så att förr drack man jättemycket på helgen och blev jättefull då. Och nu dricker man mer hela veckan. Och det var då mycket mer förhållandevis män som drack och kvinnor drack mycket, mycket mindre. Och nu har kvinnor börjat dricka mer och män då relativt sett mindre. Men totalt sett har den här ändrade dryckesmönstret är förknippat med att vi har alltså mycket färre som dör av alkoholdöd. Socialstyrelsen har ju en kod för det, och den har ju då minskat ganska ordentligt. Och det har ändrat sig väldigt mycket då, och därmed vissa alkoholskador då.
Det vill jag säga innan vi går vidare här också, att om du som lyssnar känner att du eller någon i din närhet har problem med alkohol, så finns det hjälp att få. Antingen via vårdcentralen, socialtjänsten eller en beroendemottagning i regionen där man bor. Företagshälsovården eller den ideella organisationen Anonyma Alkoholister i andra vägar. Eller om det känns mer bekvämt, så finns det massa hjälpsidor på nätet också. Alkohollinjen eller Beroendecentrum är några exempel. Min pappa Leif, han är nykter idag, men hade han inte fått hjälp är jag säker på att han skulle vara död. Mm. För att ta sig ur ett missbruk på egen hand är väldigt, väldigt svårt. Om vi nu har slagit fast att alkoholism är en sjukdom, så är det klart att man behöver hjälp och vård, precis som med alla andra allvarliga tillstånd. Mm. Hej Agnes! Nu är det snart jul och jag tillhör en familj som inte har det så bra under julen. Min mamma har druckit så länge jag kan minnas. Nu är jag vuxen och har egna barn, och även om jag inte träffar min mamma varje dag, så blir alltid högtider extra känslosamma. Hon brukar ligga och sova redan innan tomten kommer, och de senaste åren har vi faktiskt inte orkat besöka henne. Det mår jag såklart väldigt dåligt över, men jag vill inte att mina barn ska behöva uppleva samma jular som jag fick. Och det är här min fråga kommer in. Jag är livrädd för att mina barn ska bli som min mamma. Kommer någon av mina söner per automatik att bli alkoholist? Jag har själv en normal relation till alkohol, och det har även min man. Men man har ju hört att sånt här kan hoppa över en generation. Stämmer det? Tack för att du så outtröttligt fortsätter att svara på frågor. Kramar från Lisa. Stämmer det att alkoholism är ärftligt?
Ja, det är den ju till stor del. Och det är ju som vanligt att man måste påpeka att har man en kultur där det inte finns alkohol, då visar sig ju inte ärftligheten, utan det förutsätter att det finns alkohol i kulturen då. Men det är ju så att den har ju en stor ärftlig komponent, och det vet man ju genom sådana här till exempel tvillingstudier då, där man ser att enäggstvillingar oftare delar så att säga, relation till alkohol då, mer än tvåäggstvillingar och mer än syskon. Och adoptivbarn blir inte alkoholister ifall de adopteras till en alkoholistfamilj. Och däremot barn till alkoholister då, som adopteras bort från en sån familj till en icke-drickande familj, har högre risk att bli alkoholister än kanske om det finns biologiska barn i den familjen. Och så. Så det är en relativt starkt ärftlig komponent. Men det är ju inte en gen, utan det är ju precis som intelligens och allt möjligt, att det är många gener som samverkar här. Så att frågeställaren, hon har inte blivit alkoholist. Hon har ju ärvt hälften av generna från pappa och hälften från mamma. Så att uppenbarligen har hon inte fått tillräckligt mycket gener från mamman så att de i kombination då ska göra henne alkoholist. Utan de har blandat sig på ett bra sätt med gener från pappan, så att hon har då inte någon riskprofil här. Sen kommer ju hon och har ju hon skaffat barn med sin man då, och han har ju då i alla fall förtäljer inte någonting om att han har några risk.
Nej, normal relation,
ja,
vad
normal
det nu är,
relation. Står här. Och då har ju de här generna ytterligare spets ut en gång till hennes barn. Så att varför de skulle ärva det här, det är väldigt osannolikt. Alltså de har bara ärvt en fjärdedel av hennes gener, och inget tyder ju på att de skulle ha den här konstiga relationen. Och särskilt inte eftersom hon inte har det då.
Det här som Lisa skriver, att det kan hoppa över ett led.
Nej, alltså det är ju så många gener. Det är en blandning av gener som gör den här riskprofilen, och de späds ju ut för varje generation. Sen naturligtvis kan det ju komma åkande några gener någon annanstans ifrån och blanda upp sig så att man kan bli alkoholist.
Eddie Medusa, som vi så glatt hörde sjunga om brännvin här, dog tyvärr bara 53 år gammal. Ironiskt nog lär dödsorsaken ha varit förstorat hjärta till följd av grav alkoholism. Och även om man tycker att det är gött att ta ett par glas, så vill ju de allra flesta av oss få chansen att leva ett så långt och lyckligt liv som möjligt. Så här skriver vår lyssnare Danko. Drick vin och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Nej förresten, det är inte bra med vin för hjärtat. Jo, det är det. Nej, det är det inte. Ungefär 3 gånger om året kommer det olika artiklar och löpsedlar på det här ämnet, fast med helt olika rubriker. Vem i hela världen kan man lita på? Varför är forskningen så olika? Och går det egentligen att få ett klart svar här, Danko? Och det här är en fråga som man inte är ensam om att undra över. Vi har fått massa mejl av den här typen. Är det nyttigt eller onyttigt för hälsan att ta ett glas vin till maten? Finns det några vettiga studier att luta sig mot här, Agnes?
Det finns otroligt mycket studier. Nu måste vi först säga, det gäller ju precis som att man aldrig kan säkert veta om någon viss mat är bättre för hälsan eller en viss kroppsvikt. För att bevisa det så måste man låta folk dricka 2 glas vin i 30 år om dagen eller inte dricka alls och så vidare. Och det är sådana interventionsstudier, då har vi inte. Utan vi har observationsstudier, det vill säga man observerar folk som själva så att säga har fördelat sig mellan att dricka 0, 1, 2, 3, 4, 5 glas alkohol om dagen. Men vi har tusentals studier. Så att det kommer en studie till, det är ingen nyhet. Det ska inte liksom kablas ut, utan det ska plockas ihop då av forskarsamhället och göra sådana här sammanställningar. Och de bästa sådana, det kallas metaanalys, och då väger man ihop alla studier som är gjorda, och man kontrollerar dem också för kvalitet, och man granskar dem på ett systematiskt sätt. Och vi har massor av metaanalys på detta. Nu har kommit något ytterligare som heter paraplymetaanalys, alltså där man väger ihop flera metaanalyser och då risken för tidig död i relation till alkohol då. Och då är det så att light drinking, så var risken för död lite minskad då med 24%.
Om man dricker lite grann.
Drack man alltså moderat drickande,
medeldrickande,
där har man ingen effekt på total dödlighet då. varken mer eller mindre. Sen om man kommer upp i, alltså dricker mer, då dör man mer och så vidare. Det är glasklart liksom, om man dricker en flaska vin eller en halv om dagen och sådär. Den största dödsorsaken i Sverige och Norge och de här nordiska länderna är ju hjärtinfarkt, hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke då. Att man får en propp i hjärnan. Och där ser man en klar minskad risk om man dricker. Och det gäller både den här att dricka lite och dricka lite mer. Nu pratar vi inte om dödlighet, nu pratar vi om att bli sjuk då.
Men samtidigt måste det då finnas en gräns för när de eventuellt positiva effekterna äts upp av de negativa. För även om alkohol då inte automatiskt leder till ondbråd död, så är det ställt bortom allt rimligt tvivel att det ökar risken för olyckor.
Absolut.
Både i trafiken och hemma.
Ja,
och, jag vet inte hur många gånger jag fick ringa ambulans när farsan hade trillat.
Nej, precis. Och även alltså medicinska skador, till exempel levercirros och så vidare. Men om du dricker alkohol i måttliga doser så lever du lite längre. Men det är ju naturligtvis inte bevisat att det beror på alkoholen. Det kan bero på andra faktorer som är associerat med det. Men jag skulle säga att det gäller ju allting. Man säger att det är nyttigt att äta grönsaker, men det vet vi ju inte heller, eftersom det kan ju bero på andra faktorer som de som äter grönsaker sysslar med och så. Så att det gäller ju såna observationsstudier att du kan inte bevisa. Men det finns i alla fall otroligt mycket studier på alkohol och alla möjliga utfall då. Alltså olika cancerar, hjärt-kärlsjukdom, demens, diabetes. Allt har man studerat. Och i mycket, mycket studier.
Och enligt då den här paraplymetaanalysen du pratar om här då, så verkar det som att lite drickande, det gör i alla fall inte livet kortare.
Det är i alla fall så att de som dricker lite grann, de har mindre risk att dö tidigt. Vi kan inte bevisa att det beror på just deras alkoholdrickande, men ganska mycket tyder på det tycker jag, i och med att det är främst den här alltså sjukdomar som beror på proppar i blodkärlen, plack som leder till att du får hjärtinfarkt och allt det där. Och just i och med att det är en särskild grupp av sjukdomar som det verkar ha en bättre effekt på, då kan man liksom tänka att det här kan nog ha en reell effekt. Sen finns det ju en annan intressant iakttagelse, så det är ju patologer. Jag känner ju en del patologer. Och det är välkänt att även alltså, alkoholister, de dog ju naturligtvis jättemycket av allt möjligt. Men deras blodkärl hade mycket mindre sån här plack och åderförkalkning och så här, som vanliga gamla människor är fulla av då. Så alkoholisters blodkärl ser finare ut. Det hindrar naturligtvis inte att de dör ju, som du säger, förstorat hjärta och alla möjliga hjärt-kärlsjukdomar. Men just blodkärlen är faktiskt då lite slätare och finare. Så att det är antiinflammatoriskt då. Och inflammation är ju en komponent i väldigt mycket sjukdomar. Och då kan man tänka sig att den här antiinflammatoriska effekten av alkohol kan vara bra.
Du säger ju att det inte går att bevisa att det är alkoholen som leder till de här eventuellt positiva effekterna. Det kan vara andra faktorer. Vilka faktorer då?
Ja, det skulle ju vara då att de som dricker lite måttligt, de gör andra bra saker som befrämjar deras hälsa då. Till exempel går till tandläkaren, säger vi, eller tar sina vaccinationer eller något sånt där. Det brukar ju vara sådana präktighetsvariabler som kommer in då. Det är ju alltid mycket diskussion om det här, att man kan ju visa att folk som har högre utbildning, tjänar bättre och så vidare, de lever ju längre. Och vad exakt är det som orsakar det? Och det vet man ju naturligtvis inte. Men det är ju någonting i livsstilen då som är väldigt svår att lägga fast exakt vad det är i observationsstudier. För vi har ju hela människor, och de människor som dricker 2 glas vin om dagen, de skiljer sig på många sätt från de som dricker 0. För att inte tala om gentemot de som dricker en hel kvarting om dagen. Det är liksom olika typer av människor. De gör en massa andra saker förutom just den här alkoholen då.
Lyssna på vad doktorn säger.
Till exempel.
Hej Agnes! Mina föräldrar är 65-årsåldern. De har ett rikt socialt liv, reser mycket och tar sig gärna en grogg till helgen och vin till maten och en whisky efter det. Vad har hänt här egentligen? Den här förskjutningen tycker jag är så intressant. För visst drack inte dina egna föräldrar på samma sätt som du och dina vänner dricker idag, Agnes? Vänliga hälsningar, Anna-Karin.
Nej, det gjorde de nog inte. Och jag drack ju inte alls så mycket när jag var småbarnsförälder och sånt där, för då orkade man inte, hade inte tid. Utan det är nog mycket, mycket vanligare att folk i övre medelåldern dricker idag. Och när jag var liten, då var det ju säkert så att, det är bara en spekulation jag har, men att väldigt många människor drack mycket mindre, och så var det vissa som drack mycket, mycket mer, alltså som missbrukade. Och nu har det smetats ut över befolkningen då. Så att det är fler som dricker, och i alla samhällsklasser och alla åldrar. Och de som dricker mindre nu är ju de unga då. Där har det gått ner väldigt kraftigt, alltså de sista 20 åren.
Anna-Karin som skrev mejlet verkar ju ha statistiskt stöd för sin analys här också. För enligt vad jag har kunnat läsa mig till så minskar den totala alkoholkonsumtionen i Sverige i alla åldersgrupper som du var inne på här. Förutom just 65 plus. Mm. Och det är ju intressant. Varför gillar ni att dricka så mycket, Agnes?
Det är jag som drar upp den här statistiken. Jag har ju kollat en hel del på kvinnor och män, och det tycker jag är så fascinerande, för att mäns drickande är lite mer komplicerat. Det ändrar sig över livstiden, så att man dricker mer öl och sprit tidigt, och så går man mer och mer över till vin när man blir äldre. Och samma sak med den här klassskillnaden, så att där är så att arbetare dricker mindre än tjänstemän, men de som har högst utbildning dricker lite mindre. Så det är som en liten puckel där i medelklassen. Men för kvinnor är det väldigt enkelt. För kvinnor dricker i princip bara vin, och de dricker mer ju äldre de är, och ju högre utbildning de har, och mer ju högre inkomst de har. Så det är bara ett rakt streck liksom, av vinkonsumtion. Så att det är precis sådana som jag och mina kompisar då. Och hänger väl samman med det här att folk är så intresserade av mat. Förr i världen hade man ju ingen särskilt god mat. Och det var den här svenska husmanskosten. Och den, en del av den är ju jättebra, men det passar ju inte till att dricka vin till. Utan det var ju mer kanske öl och nubb och sånt där. Så att jag tror att det har att göra med det här. Alltså att man äter finare mat. Maten är ju förhållandevis otroligt mycket billigare nu än den var förr. Så att man har ju råd att käka gott, vi har mycket bättre utbud och så. Man hade ju också en väldigt aktiv kampanj då i slutet på 1900-talet. Man drack massa sprit och var full som 17 på helgen. Och då hade man kampanjer från Systembolaget som det hette Spola kröken. Minns du den?
Ja, det minns jag.
Och då la man om så att man gynnar vindrickande. Man lägger mindre skatt på vin för att man ville få överdrickandet på vin. Och det lyckades ju så enormt bra. Så svenska dricker så otroligt mycket vin. Så vi har ändrat hela drickmönstret då på 50 år.
Hej Agnes, en personlig iakttagelse. Förr i tiden ansågs kvinnor som drack som något fult. Nu är det okej med kvinnor som dricker, men samtidigt hänger oket kvar, anser jag. Kvinnor får inte bli för fulla. De får inte bli för högljudda eller för mycket på något sätt egentligen. Håller du med mig? Vänliga hälsningar från Jacqueline.
Ja, jag håller med att det är så. De flesta kulturer dricker man ju, och historiskt sett och nu och så vidare. Men allt har man försökt hålla detta från kvinnorna. Så att det gäller varenda kultur överallt i historien, att man har försökt att hålla det här så att det är bara män som ska få dricka.
Men är det av omsorg att man vill skydda kvinnorna?
Nej, om av som männen naturligtvis. Självklart att de skulle få sitta där och fulla till, och så skulle kvinnorna sköta allt.
Komma och badda ens panna sen.
Ja, ta hand om barnen och hushållet. Så att det är väl ett tecken på att man tyckte det här var väldigt trevligt, att man ville hålla det för sig själv.
Men tänk vad de här försöken har misslyckats kapitalt då, om man tänker på att vindrickandet går upp och kvinnor dricker, eller du och dina kompisar när sitter där och skrålar och är högljudda.
Men just det. Ja, nu har jag ju till de här som blir så otroligt mild och snäll när jag dricker, så att jag kan sitta och lyssna på folk som lägger ut texten på det mest töntiga sätt och utan att reagera, vilket jag ju, så är jag ju absolut inte om jag inte har druckit någon alkohol, så att jag blir väldigt mild och förlåtande och så.
Du kanske borde dricka lite mer.
Ja, jag ska nog inte dricka mer, för det gäller att hålla sig till lite eller måttligt drickande. Man ska inte tangera den här.
PS. Populära sökningar.
För att försäkra oss om att vi inte har missat någonting som folk går runt och undrar i smyg, brukar ju vi på redaktionen ta på oss och kolla upp vilka de populäraste sökningarna på nätet är för de teman som dyker upp i podden. Och en av sakerna som svenska folket verkar mest nyfikna på när det kommer till alkohol är kombinationen av alkohol och huvudvärkstabletter. Hur pass farligt är det?
Det är väldigt vanligt om vi pratar om paracetamol. Det kan man dö av relativt enkelt, så att säga. Kombinationen slår ju på levern och båda två metaboliseras där, och det är jättefarligt. Alltså inte naturligtvis om du tar två tabletter och så, men om du drar i en karta eller så. Även om vi tar de här acetylsalicylsyra och sånt där, och även de här Ipren och såna, de slår ju på magslemhinnan, och det gör ju även alkoholen. Så att det var ju väldigt vanligt för att alkoholister fick ju blödande magsår och sånt där. Så det ska man också inte konsumera i för stor sammanlagd dos. Men man dör ju inte så där akut av det, men båda två är dåliga för magslemhinnan då.
Så det här som många gör, man känner sig lite ruggig, som att jag tar ett par tabletter här så jag orkar gå ut och festa.
Ja, det gör ju ingenting, ett par tabletter liksom.
Det gör ingenting?
Nej, det dör man ju inte. Men båda två förstärker vissa farliga grejer med alkoholen då. Så
helst inte?
Nej, men då hade ju stått enorma varningstexter om det hade lett till någonting akut farligt. Det tror jag nog inte.
Toppen är full.
Full?
Och griseknoen är full. Och vad Emil beträffar så...
Ja?
Emil är...
Ja, vad är det med Emil?
Är också full.
Varken Emil i Lönneberga eller griseknoen i Astrid Lindgrens berömda saga verkar ha hört talas om konceptet varannan vatten. Om jag minns rätt fick båda två avlägga nykterhetslöfte efter den här incidenten med de gästa körsbären.
Just det.
Vi har varit in och nosat på det i tidigare avsnitt, men uppenbarligen fortsätter frågan om varannan vatten att fascinera våra lyssnare. Så här skriver Emma. Man brukar ju säga varannan vatten när man är på fest med mycket alkohol, men är det verkligen en bra idé? Jag kan ju också passa på att fråga om vatten verkligen hjälper mot baksmälla. Min bästa bakisdryck är för övrigt mjölk.
Mm.
Är varannan vatten en bra idé om man vill bli mindre bakfull?
Ja, jag tror det, men jag kan inte leda det i bevis. Alltså, alkohol blockerar ju ett hormon som heter antidiuretiskt hormon, eller vasopressin, som bildas upp i hypofysen, lite under hjärnan där, som gör att vi koncentrerar urinen när vi har vattenbrist. Och då slår man ut det här då, och därmed så koncentrerar vi inte urinen, utan vi kissar ut jätteutspädd vatteninnehållande urin, så att vi får för lite vatten i kroppen då. Och det är ju en orsak till baksmälla, bland annat den här vattenbristen då. Alltså om man nu dricker vatten, så att säga, hela tiden, det borde ju egentligen inte hjälpa, därför att så länge du inte har ditt antidiuretiska hormon så kommer du ju kissa ut det där vattnet. Men likförbaska så tycker jag det verkar hjälpa alltså. Och det är väl gissningsvis att när den effekten börjar avklinga, så att vi inte nödvändigtvis kissar ut allt vatten vi häller i oss. Om vi då fortsätter att dricka det här vattnet, så kan vi kanske då undvika lite av den här uttorkningen då till nästa dag.
Sen har vi ju det här då med bakiskurer som man kommer in på slutet till mig. Kan mjölk hjälpa en att må bättre?
Alltså om man känner det så, så hjälper det. Alltså det är klart att det finns en fysiologisk bakgrund, men precis som smärta och allt möjligt, så är det ju väldigt, väldigt mycket subjektivt. Så att det är klart att om man dricker något som man känner, det här botar min baksmälla, så kommer det ju definitionsmässigt att göra det på grund av placeboeffekten. Alltså mjölk är ju bra för att det innehåller vätska då. Jag förstår inte på de här vattendrickarna som kan sitta och häva i sig glas efter glas med vatten, för det tycker jag är direkt äckligt. Alltså det kan vara gott lite grann vatten om man är törstig, men inte så mycket. Så att det är mycket godare att dricka någonting annat, och då kan man dricka mer. Så att det är väl därför, gissar jag, att om man gillar mjölk så kan man dricka lite mer mjölk än om man bara drack vatten. Många dricker väl Coca-Cola, tror jag, va? Är det inte så? Eller något annat märke.
Vad fint du låt till det där.
Ja, just det.
Nu har du varit med i public service länge.
Ja, bara lära mig.
Ulrika som skriver nästa mejl här är inne på att vätskeersättning är väldigt bra.
Ja, det säger de ju. Ja,
det har jag själv testat. Mm. Och det borde funka vetenskapligt också.
Ja, det borde ju funka lite bättre än rent vatten, kan man tycka. För då, det är klart, du har fortfarande kvar det här att du inte bildar tillräckliga mängder av det här antidiuretiska hormon. Så du kommer ju kissa ut även det som du drar in i tarmen då med hjälp av din vätskeersättning. Men det blir mindre uttagning tror jag om man tar till de här olika tricken då. Jag kommer på den tiden man var ute och festade så här, så jag brukade alltid dricka innan jag gick och la mig. Så man dricker några deciliter då, för då ligger det där i magen och kan tas upp då under natten liksom. Och då samtidigt så håller man ju på att få snurr på sitt vasopressin igen så att man kan hålla vattnet, och då är det bra att ha lite vatten som sugs upp då i form av någon dryck då.
Händer det att du tar vätskeersättning också?
Nej, det har jag aldrig gjort. Aldrig i mitt liv. Jag har aldrig ätit det.
Men du tror att det funkar?
Ja, ja. Det kom lite efter min tid och jag har ju aldrig haft kolera.
Men din tid är väl nu?
Ja, jo. Men jag tänker om man hade åkt till något land och fått någon sån här fruktansvärd diarré eller sånt där. Liksom. Det är mest då jag tänker på. Då ska man ju dricka när. Men jag reser inte till de länderna längre och så. Och så bakfull blir jag inte heller, så att jag känner att jag behöver... Nej.
Apropå bakfylla har vi fått en lite annorlunda fråga från en gymnasielärare här. Jag har åtminstone inte hört talas om det här förut. Så här skriver Claes: stämmer det att fekalbakterier läcker ut från tarmen och hamnar i blodomloppet när alkohol bryts ner? Och att huvudvärken som uppstår vid baksmälla inte bara beror på vätskebrist utan också att man har fått bajs i blodet? Om det stämmer vill jag kunna ge korrekt information till mina gymnasieelever. Tack för en lärorik och mytkrossande podd. Har du hört talas om det här?
Nej, verkligen inte. Och bajsbakterier, då skulle man få sepsis, blodförgiftning, vilket är ett dödligt farligt tillstånd. Så att det kan vi nog utesluta. Alltså tarmen, citat, läcker ju, citat, alltid. Alltså vi tar ju upp bakterier hela tiden, vi tar upp hela proteiner, vi tar upp massa saker. Så att det är någon sån här nutida myt. Och den har spritt sig till och med in i sjukvården, att tarmen kan bara läcka. Så det kan den, alltså när man precis håller på att dö, då börjar faktiskt tarmen att läcka. Det är liksom sista dygnet då när man inte kan hålla uppe liksom de här riktiga ordentliga kontakterna mellan cellerna i tjocktarmen och så. Och annars att det skulle läcka så mycket. Ja, det är ju visat att man får mer passage av tarmbakterier om man svälter mer än 8 timmar. Inte äter någonting överhuvudtaget. För då börjar det här ta slut, det som bakterierna käkar på. Och då blir de hungriga och så börjar de liksom hoppa in lite grann. Men att alkohol skulle göra att tarmen börjar, citat, läcka, det tror jag vi kan förpassa till myterna. Men jag såg till min stora förvåning att det skrevs om detta, men det var väldigt flummigt. Alltså det var inte bara på en sån här jätteflumsajt, utan det var liksom lite, kanske inte en vetenskaplig studie, men det var i alla fall lite sådär medicinskt då. Men det där tror jag inte på.
Så vad ska Claes säga till sina gymnasieelever?
Jag ska inte säga att man får bajsbakterier i blodet. Nej, det får man inte.
Han ska säga drick med måtta. Och om ja, det blir för mycket, ta lite vätskeersättning.
Det är ganska bra med bakfylla. Alltså det ska vi ju vara tacksamma för att om man inte har det, det är ju en stark riskfaktor för att bli alkoholist. Alltså det är ju det lite som hindrar oss. Att man mår ju lite dåligt dagen efter, och man kan må lite dåligt också om man dricker för mycket och så. Om man bara blev piggare och gladare ju mer man drack, då skulle vi ha väldiga alkoholproblem. Man ska vara glad åt sin bakfylla.
Myter och missuppfattningar.
Hur man än vänder och vrider på saken så är alkoholen en väldigt mytomspunnen substans. Och med tanke på hur utbredd användningen är så borde det finnas ganska gott om missuppfattningar. Är det någon särskild du får lust att lyfta fram och slå hål på, Agnes?
Ja, kanske det här. Det har ju blivit sån statusskillnad. Det är mycket finare att dricka vin än öl och snaps och sådär. Alltså när man pratar om hälsoeffekter av alkohol, nu pratar vi om de eventuella bra hälsoeffekterna, alltså på hjärta, kärl och sånt, då är det alltid vin som lyfts fram. Och så börjar det snackas om andra komponenter i vinet och så. Men det är med största sannolikhet alkoholen i vinet som har de effekter som alkoholen har. Man har ju gjort massor av olika studier, och rent generellt så är det ju så att det är liksom mängden alkohol. Så ett glas vin kan ersättas med en stor öl eller vad det nu är, och en liten snaps eller sånt där. Det har ju ungefär samma effekter så att säga.
Det här har jag också läst, att det är antioxidanter, ja, och det är massa nyttigheter i vinet.
Ja, varför skulle det vara bra med antioxidanter? Det är ju helt obegripligt. Det har jag försökt forska på, men jag har inte kommit någonstans. Man har ju gjort studier där man har isolerat antioxidanter och gett folk, och det är både musförsök och människoförsök har ju till exempel ökat risken att dö i cancer och sånt där. Alltså, det är ju jättekonstig grej.
Så om det finns positiva effekter med att dricka lite vin, så är det alkoholen i det som är bra och inget annat.
Ja, med största sannolikhet.
Så det går lika bra att ta eller avstå.
Ja.
En liten snaps.
Ja, precis.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så verkar människan ha använt alkohol mycket längre tillbaka i tiden än vad man skulle kunna tro.
Ja, lika länge som vi har haft jordbruk i formulen.
Och här pratar vi då tusentals år.
Många tusentals år, ja. Mm.
Alkoholism är en sjukdom som i värsta fall kan leda till döden, men det finns hjälp att få.
Mm.
Och den ska man ta.
Ja, absolut.
Att ta ett glas vin till maten är troligtvis inte särskilt skadligt för hälsan. Men å andra sidan verkar det vara svårt att bevisa att det skulle vara jättenyttigt.
Ja, men det gäller grönsaker också. Så att...
Det här är ju väldigt dystert för mig som vegan.
Ja, men du är väl inte vegan för att du ska leva jättelänge?
Men det är för att jag inte vill döda djur.
Exakt. Varje dag dödar du ju inte en massa djur. Så att det är bara att vara jättenöjd.
Drickandet i Sverige tycks de senaste åren ha gått ner i alla åldersgrupper, förutom din.
Ja.
Vad är det med er?
Ja, vänta tills du uppnår den så kommer du upptäcka det.
Och hur den kan uppfattas när Agnes Wold lägger ut texten, så rekommenderar vi ingen att dricka alkohol.
Nej, folk får göra som de vill.
Tack så jättemycket för att du kom hit, Agnes.
Tack ska du ha.
Och såklart till dig som lyssnat.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla våra poddar, de hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Tekniker för det här avsnittet, det var Robert Ignelius. Klippte gjorde Simon Westerdahl. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.